krusiduller, inget rundsnack. Rätt in i närkamp bara. Rögle är i kvartsfinal och ska möta seriesegraren Färjestad. Börjar borta. Linus Hallin, Daniel Roth och så jag, Mattias Hjelm. Lite lugnare.
Vi sa ju innan avsnittet, Hjelm, att du bara skulle dyka rätt in i möget denna veckan. Och det gjorde du. Jag är glad för.
Jag tar uppmaningarna från överordnade här.
Vet du vad mög betyder?
Skit.
Bra. Din skånska förbättras ständigt. Kul.
För helgen till...
Ja, mög. Vet ni vad bös är?
Bös?
Ja.
Ola Bös.
Bra efternamn är det.
Ja, ja, men det kanske inte funkar lika bra uppifrån mina områden att heta bös i så fall. Om man associerar till något bra.
Mm-hmm. Vad är det då?
Ja, det är skita också.
Jaha. Är det arg på tyska?
Heter det böse?
Böse.
Jaha. Jag har ändå läst tyska lår.
Detta om detta.
Det känns som att jag skulle dyka rakt in och nu är vi i Tyskland.
Ja. Förra helgen var jag och Linus i Sundsvall.
Ja.
Och imorgon sätter vi oss i bilen och rullar till Karlstad. Så det blir en helg i Karlstad. Så att, nu är det...
Nu är livet glatt.
Nu är det slutspel.
Mm.
Det är det. Ska vi kasta oss rätt in i Rögles förutsättningar då i laget inför den här kvartsfinal 1? Det är väl ändå inget att hålla på, för att Adam Tambellini är inte tillgänglig för spel i den första kvartsfinalen. Daniel, du gjorde en intervju med Roger Hansson efter den sista matchen uppe i Sundsvall. Där var hans förhoppning att Tambellini skulle kunna spela kvartsfinal 1, om inte i alla fall kvartsfinal 2. Men han spelar alltså inte den här första bortamatchen. Det berättar Roger Hansson för mig efter onsdagsträningen. Spelar inte i Rögles trupp. Jag har inte heller Valtteri Viljanen. Lite udda skador har han åkt på. Upplyste Hansson mig om. Han föll i en match och skadade upp foten via sin egen skridsko. Och har ett sår som sitter illa till. Så de försöker få kontroll och koll på det läget. Han skulle undersökas vidare idag för att få lite bättre klarhet i när han kan var tillbaka i spel. Och sen så hejade jag till lite på träningen för att Adam Engström var inte på plats. Syntes inte till i arenan heller. Det gjorde Tambellini och Viljanen, men fick sin förklaring efteråt för att Engström är krasslig. Och där trodde Hansson på spel. Högst sannolikt i alla fall.
Hoppar de på bussen? Ser du det? Var Engström med på bussen?
Engström var nog inte med på bussen. Det tror jag inte om han är krasslig, utan då körs han väl upp på något vis... under torsdagen eller tåg eller vad de nu gör, men jag tror inte de sätter honom på en buss om han är lite risig.
Det låter klokt. Och de ska väl åka buss upp och stanna i Karlstad och åka buss hem efter matchen på lördag.
Precis. Det blir inga chartrade plan här inte. Det är lite gammeldags nu.
Det är bra. Varför ska de ha det bra när vi sitter och tuggar mejl? Kan de gå ut till honom?
Men, ja, nej, men det är ju alltså så att man har Rögle har två bortamatcher direkt.
Exakt.
Lite förändring till årets slutspel.
Schemat ser ut som så att Rögle åker upp den här onsdagen i buss och sen så spelar de match torsdag kväll. Sen är det någon slags träning slash lättare värmning eller frivillig is i Karlstad på fredag. Och den bevakar jag och Daniel också såklart. Och sen så är det ju match igen lördag eftermiddag och efter det så åker Rögle buss hem och sen spelar de upp måndag hemma i Catena igen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du drog förutsättningarna i laget, Linus. Men är det några förändringar i kedjor och så?
Alltså, det kommer nog inte bli så om Engström kommer till spel, ju för att i och med Tambellini fortfarande är borta så fortsätter Axel Smeds med Arbols och Bengtsson och sen då Sundsvik som gick in med Simon Ryfors och Sar är kvar där på Tambellinis plats då. Och sen Sandin, Brady, Ferguson med Dennis Everberg och sen Bowlby, Sjödin och Seter i en slags checking line. Och backparen då Samuel Jonsson gick in och vikarierade på Adam Engströms plats bredvid Brandon Davidson, men annars var det oförändrat med Bixell, Kapla och Ekestol Jonsson med Claesson. Så att i det här skedet när det är mycket som har funkat för Rögle vill man väl också röra om så lite som möjligt. Så att spelar Engström så tror jag inte det blir några förändringar alls.
Det har ju varit parollen egentligen sen Hansson och kompani tog över, så lite förändringar som möjligt, så mycket förtroende som möjligt. Så att man skulle ju tappa tyrolerhatten helt om de gjorde någon enda förändring imorgon. Det kommer de inte göra.
Förra veckan var det maneter utan åror och nu är vi i Schweiz med tyrolerhattar i Karlstad.
Du borde köpa dig en.
Man undrar ju lite spänt, Linus, ändå på vilken typ av metafor roten kommer att kasta ur sig idag.
Ja, det är det många som gör. Vi har ju haft en del chattar och sådär i vår satsning Rögle Direkt, där man kan följa Rögle under hela slutspelsresan via oss på HD när vi har suttit på tåg och när vi har snackat ut matcher. Så är det många som har haft nicknames med maneten och maneten utan åror och sådär, så att den har fått vingar.
Det är en klassiker, från krokus till manet.
Ja, det är... Det är krokus och maneter, det är där jag har gjort mina avtryck genom åren. Det är, man ska bli ihågkommen för någonting.
Flora och fauna. Och så grönt och vitt på det.
Just det.
Och så ska vi ta oss vidare härifrån då till något vettigt igen att prata om. Och varför inte prata lite om Färjestad? För det är ingen dålig motståndare Rögle ställs emot. Det kommer att krävas mycket och ännu mer för att välta den koloss som Färjestad faktiskt är.
Det räcker väl att titta på 52 matcher. Inte vid ett enda tillfälle har Färjestad lämnat isen två gånger i rad utan poäng. Det har Rögle gjort många gånger, men Färjestad har inte gjort det. Det tyder ju på en otroligt hög lägstanivå. Och de är ju skadefria och de är utvilade. Så att ja, det blir något att bita i. Det är ett komplett lag och ett urstarkt topplag och guldkandidat.
Och ett starkt hemmastöd. Det finns ju en och annan, om man läser runt om i hockey Sverige, så som rankar det ganska högt där. Löfbergs Lila Arena kanske till och med högst upp i hela hockey Sverige.
Vi har ju varit på slutspelshockey i Karlstad för 2 år sedan och där slogs vi väl också av det som du säger, Hjelm, att det var, jag tror det var lite såsig stämning i den första matchen vi bevakade där, och sen så vreds det upp ordentligt i övriga matcher och kom upp på en riktigt hög nivå stämningsmässigt. Så att de har verkligen sin publik i ryggen, precis som Rögle har, och det kommer nog att vara fullsatt i Löfberg, sista också, i de här två första kvartsfinalerna.
Men vad är det Färjestad har som är så bra, förutom den här jämnheten, Daniel, som du nämnde om att de i princip, ja, de förlorar inte eller tappar inte poäng 2 matcher i rad. Vad i laget är det som är så starkt?
De är ju egentligen lite byggt som Rögle. Det finns ju ganska många likheter. De är ju båda har ju sin bästa lagdel i forwardsidan. I Rögles fall så har man ju maskat det ganska väl i 52 matcher. Men Färjestad har ju liksom 3 första kedjor kan man väl säga. Och de har ju en målvaktssida som har ett urstark från start. Med. Det är väl precis som Rögle också backsidan som är enda lilla frågetecknet. De har väl kanske inte blivit toktestade där, men det finns kanske inte den. När Rögle åkte ut mot dem 2022 så hade de ju de här Tudor Lennström och Virtanen, och liksom, det var ju supertung backbesättning också. Här är ju en arsenal på forwardsidan och ruggigt stark målvaktssida.
Kan ju titta på deras anfallsbesättning. Alltså, du har Thomas Ek som har gjort 45 poäng varav 25 mål. Han vann väl hela SHLs skytteliga med det facitet, och sen så har du, om man bara tittar på interna poängligan upp från och ner, så är det ju han, Ejdsell, Nygård, Åslund, Marcus Nilsson, Mikael Lindqvist, Kjellman, Joel Nyström. Alltså ni hör ju namnen, det är ju oerhört starka forwards de sitter på. Nu när de har fulltalig trupp så har de ju Henrik Björklund, de har Alexander Ljungkrantz och Marcus Nilsson som spelar, alltså tränar i en femte line, icke-startande kedja. Så de har ju både spets och bredd. Inte superkänsliga för skador, men det är väl som Daniel säger att backsidan kan vara deras svaghet. Samtidigt så tror jag inför den här första matchen att Rögle bör kunna försöka utnyttja. Alltså, någon nämnde här att Färjestad utvilade. Samtidigt så har de inte spelat match på ett bra tag. Rögle har ändå fått hyggligt med vila efter sin... eftersom de slår in den här matchbollen i match 1 uppe i den första av två matcher uppe i Sundsvall, så har de ju fått 2 dagars ledigt, 2 dagars träning och kunnat lägga ut det lite som de själva vill. Förra säsongen var det ju back-to-back-möten med Leksand och sen så var det en resa upp till Skellefteå och sen pang, så snurra kvartsfinalserien igång, så då var det ju helt andra förutsättningar för dem.
De spelar Rögle 3 matcher på 4 dagar, va? Lördag, måndag, tisdag. Sen blev man kvartsfinal klart upp i Leksand. Skulle ta sig hem och sen upp till Skellefteå. Värdelösa förutsättningar. I år är ju egentligen optimala förutsättningar sett till att det brukar ju i ett historiskt perspektiv vara bättre att komma in med. Barn har fått liksom 4 vilodagar eller så i det här skedet. 9 vilodagar är det ju väldigt sällan någon som summerar och säger att det där gjorde oss kanon. Vi kommer ut som skålade bävrar i första kvartsfinalen. Det gör man inte. Det brukar vara. Nu skrattar ni igen.
Just bäver. Ja. Just en skållad bäver också.
Det är precis som maneten, en inre mental bild som formas.
Jag är ju van med att så här, inte sett bävrar live. Ja, det har jag gjort också. Det jag är uppväxt ifrån. Men hur de har fällt träd och så. Och de simmar där i vattnet. Och jag ser liksom det framför mig. Men att den är skållad också. Jag vet inte riktigt vad...
Ja, då får de fart.
då får de fart och hugger som... Alltså, det går jättefort om de tar ner träden.
Ja, det går jättefort. Ja. Det är ju definitivt en kil man Rögle bör anstränga sig för att slå in. Liksom, att de kommer lite, kanske lite semesterrostiga. Men för att slutföra resonemanget om Färjestad, har man en tredje kedja med Mikael Lindqvist, Linus Johansson och Liam Ögren, tror jag det är, så... Då fattar man ju liksom spänsten i det hela. Det är ju, där har ju kanske varit en första line i en del andra klubbar. Så att det är, håller med Linus, det är verkligen läge att trycka till här direkt. Och vill man ha ut någonting av den här serien, så är det som vi snackade om innan. Då ska man ta den chansen imorgon. Liksom. 5-1 till Färjestad imorgon, då är det nog... Då får man ju komma och få en känsla av att det var tidig godnatt.
Ja, med signaler handlar väl allting om. Alltså, visst, om Rögle skulle gå på en torsk i match 1, det må vara hänt, men någonstans så handlar det om att skicka den signalen till Färjestad att det här kommer bli jobbigt för er. Det här, vi är obekväma, ni kommer få kämpa för detta och liksom dra det till i alla fall en jämn match. Ska man torska, ska man kanske göra det i förlängning. Ni förstår vad jag menar, så att de känner att där är någon och flåsar dem i nacken. Som Daniel säger, 5-1 i Karlstad torsdag och sen en lördagsmatch lördag eftermiddag i den arenan med allt vad det innebär på det, med då lite stukade Ängelholms självförtroenden efter den första matchen. Då är det lätt att ha 0-2 i baken i matcher och ett liksom måsteläge i första matchen i Ängelholm.
Jag dönar ut en krönika här nu på onsdags eftermiddagen. Gjorde en snabb tillbakablick. Det är ju lite intressant hur skilda förutsättningarna är mot bara för 2 år sedan. Då var det ju faktiskt omvända roller. Rögle vann serien, kom in i semifinalen mot Färjestad. Färjestad som hade underpresterat hela grundserien, slutat sexa, sparkat sin tränare i januari. Rögle sparkades in i december. Här har varit hankat sig fram, fått in Mittell, börjat få lyftet sen... Kom Färjestad till Ängelholm, snöt första matchen, liksom ritade om kartan för den här serien, följde upp med att vinna hemma, då spelar man ju varannan. Men det är ju så man ska göra, man menar, 9 av 10 sådana här serier slutar ju 4-1, 4-2 till Färjestad. Ska man göra det omvända, då måste man liksom skaka om dem direkt, ge Färjestad någonting att fundera på för att liksom, lagdel för lagdel, spelare för spelare och liksom form, allting. Där är ju Färjestad mycket, mycket starkare.
Och sen tror jag att rent taktiskt också att försöka och få Rögles del och bygga vidare på det de gjorde lite grann uppe i Timrå, där de fick ner farten på Timrå. De tvingade dem att spela väldigt mycket på utsidan. Timrå vann ju skottstatistiken klart i matchen där uppe, men det kändes inte som att förutom den här sista perioden då, att Rifalk hade några, alltså det var liksom ett 10 svettiga räddningar han gjorde på de 2 första perioderna, utan Rögle agerade väldigt metodiskt i sitt defensiva spel och hade tålamod. Alltså får Färjestad skölja över Rögle med fart, så kommer det bli superjobbigt. Det handlar nog om att agera tidigare högre upp i banan. dra ner farten, styra dem utåt, få ut puckarna på enkla sätt, framförallt första 10 minuterna i första perioden, så man får andas och komma in i matchen på ett vettigt sätt. För Färjestads stora styrka har jag upplevt i ju det här, den här offensiva arsenalen, när vi pratar om dem, när de får agera och få spelvändningar och få ytor att jobba med, då är de otroligt bra.
Men just det där som du pratar om, Linus, har ju Rögle tränat på väldigt mycket, även i matcher sen Roger Hansson tog över. Det var ju länge det var gnetspel och bara nästan fokus på försvarsspel, och man släppte ju inte in många mål. Det kommer ju inte bli 5-1 i Färjestad nu heller. Det kan jag säga direkt. Det kommer inte bli 5-1. Det kan vi bara släppa. Det kommer bli ganska målsnålt. Och Rögle kommer att hålla tätt ganska, om det inte är tätt liksom med ett mål, eller ett mål kanske man släpper in, men jag tror inte det kommer att bli rasa in. Rifalke i bra form också. Det kommer att bli tätt och snålt och svårt för Färjestad. Det kan vi utgå ifrån.
Ja, men det ska bli jätteintressant att se hur matchbilden ser ut. Hur de här inne Rögle så liksom visar prov på liksom taktisk mognad, stor liksom tålmodighet i sitt spel, fick ner Timrås fart, och liksom, man såg ju vad Timrå ville göra tidigt, men Rögle löste de flesta liksom stressade situationer. Man spelar sig ut, spelar sig förbi, hamnar inte i de här långa jobbiga bytena liksom, där det osade, utan de höll dem väldigt mycket på utsidan. Färjestad kommer ju vilja göra detsamma, fast nu kommer ju utmaningen att bli liksom dubbel, för Färjestad är, Timrå var i risig form och många spelare som underpresterade, och det var någonting som inte stämde. I Färjestad stämmer ju det mesta, så att det blir ju verkligen upp till bevis för liksom Rögles taktiska plan. Rögle är inte längre det laget som de var under Cam och Chris, liksom, där man ville diktera liksom tempo och ville liksom sätta sin prägel i matchen. Man kan ju redan nu se framför sig hur Rögle kommer att se ut i sitt styrspel. Det kommer ju inte vara, Färjestads backar kommer ju liksom inte bli jagade med blåslampa jättemånga gånger, tror jag. De kommer liksom att droppa hem i sitt tajta försvarsspel och försöka styra Färjestad till rätt sidor och få ner deras fart.
Ja, det var väl lite därför man tänkte innan det blev klart vilka Rögle skulle få möta, att i alla fall jag tänkte tanken att okej, de kommer nog vilja ha Växjö i en kvart här. De vill nog att Örebro vinner den här sista matchen mot sista åttondelen mot Luleå, just för att Växjö spelar ju lite likadant i sitt utgångsläge, att de går inte bort sig, de ligger lite och lurar och fokuserar på att täcka rätt ytor, så att det hade mer kunnat bli en katt och råtta lek på så sätt rent taktiskt. Nu är det ju olika typer av taktiker som möts, och det är väl också därför jag landar i det här, liksom få ner farten på Färjestad som Rögles främsta nyckel.
Men det ska bli roligt. Man får kanske inte ha favoriter, men kan ändå avslöja att jag och Linus utbytte ett yes när det blev Färjestad. Vi ser fram emot det här. Det kommer att bli en rolig serie att jobba med. Rögle kommer nog få en betydligt jobbigare uppgift än Växjö. Men rent jobbmässigt ska det bli skitkul att bevaka den här serien. För det är kanske inte den stora liksom rivaliteten som klubbar, alltså supporter emellan, men det känns alltid som att när man tussar ihop Rögle och Färjestad är någonting som med betydelse, så blir det kul.
Ja, jag satt ju inte med er och ropade yes, fast jag kan ju ha gjort det på egen hand. Jag tycker också att det var den bästa lösningen som kunde bli. Visst, Färjestad hade säkert hellre vilja haft Örebro och någon slags derby och förmodligen lättare resa vidare i slutspelet.
Tveklöst.
Men hockeymässigt är det ju roligare med Färjestad Rögle, och också roligare att det blir Växjö-Luleå. Luleå har ju plus på Växjö och...
Ah. Vad är det för attack mot Växjö?
Vem gillar Växjö? Gör ni det?
Nej, men det mesta hade ju blivit ett snäpp tråkigare med Växjö, det får man ju vara ärlig att säga. Men den sista liksom, parametern som jag är lite nyfiken på inför den här matchen, eftersom Thomas Mitell har vunnit ett guld med Färjestad just den våren 22, så ska det bli intressant att se. Jag tycker han är ju ruggigt slug. Det ska bli intressant att se på vilket sätt Färjestad vill liksom ta sig an Rögle. Det finns kanske bara ett sätt, full sprutt liksom, men Mm, det ska bli väldigt intressant. Det känns som också som att det kan bli en matchbild här och det kan bli en annan matchbild när det flyttar till Ängelholm sen. Där tror jag säkert att Rögle är sugna på att mecka lite och sabba lite för Färjestads backar. Men i Karlstad kommer de nog få sin tid till speluppbyggnad i alla fall.
Finns ytterligare en mening i din krönika, Daniel, som är värd att ta fasta på. För den är viktig.
Okej. Okay. Du har läst.
Du låter chockad.
Nej. Eftersom den ligger på hd.se så tänkte jag att det är inte du hela tiden.
Oh ja. Jag har ju till och med telefonen bredvid huvudkudden. Så att,
mäktigt.
Ja, det är mäktigt. Men i alla fall så är det så att det var ju faktiskt mot Färjestad för inte så länge sedan som säsongen egentligen vändes för Rögle. Den tredje perioden i sista mötet lagen emellan är i Ängelholm. Då blev det något som hände i laget. Och som de sen har byggt vidare på. Så de, även om de har 4 raka förluster mot Färjestad i serien, så tar de med sig en sista period som kanske skruvar lite på förändringsknappen.
Det var det du och jag som var bevakade den matchen? Eller?
Ja, jag var på plats i alla fall.
Ja, men det var det. Vi visste ju inte det då. Det fanns ju annat liksom, man suckade över eller liksom tyckte var dåligt i den matchen, men och efteråt var man inte, man tänkte ju att det var, de hade uppfunnit ännu ett sätt att förlora på Rögle. Men man ser ju inte alla mönster direkt, men när man sen summerar så blir den ju en vändpunkt. För efter matchen efter tog de poäng mot Frölunda och det var där Everberg drog igång det här. Och sen avslutade faktiskt Rögle med att vinna 7 av de 9 sista grundseriematcherna. Och vunnit 2 till, så det är ju 9 segrar på de 11 senaste. Så det är ju verkligen en brytpunkt just i den tredje perioden.
Och sen en parameter måste ju vara ingångsvärdet också i alltså press och mentalitet inför den här serien. Rögle har gått igenom eld, höll jag på sig, under grundserien. Varit hårt pressade hela vägen. Nu är de vidare till en kvart och går in som en underdog mot Färjestad. Det bör ju leda till att de här mentala knutarna som kanske har funnits kvar eller nästan löst upp i truppen bör ju inte vara i spel alls lika mycket längre, utan det är väldigt få som räknar med att Rögle ska ta sig vidare från detta. Tvärtom så räknar ju de flesta med samma resultat som vi, 4-1, 4-2 till Färjestad kanske. Så att de kommer in som någon slags från att vara guldtippad favorit tidigare, en av dem, så går de nu in som någon slags lillebrorsa som ska försöka välta storebrorsan, och det kan ju vara ett rätt skönt ingångsvärde att ha för den här gruppen med tanke på vad de har gått igenom.
Det känns, vissa klubbar kan man ju nästan liksom peta lite på och känna att de börjar vackla liksom. Färjestad är ju ingen sådan klubb. Det känns ju som att det är generationer av nedärvt liksom stormaktslugn på något vis. Man har ju oerhört svårt att se att de skulle liksom börja bli stirriga ens om Rögle vinner imorgon. Men det blir jätteintressant att se vart liksom att ta vägen. Jag tror inte att de är jätteoroliga kanske, men jag tror, som jag var inne på i min krönika också, att Rögle är lite svårscoutade. Rent spelmetodiksmässigt så kan de nu ganska snabbt ringa in vad Rögle står för. Men var går liksom, var är högsta nivån? Har Rögle peakat nu? Finns det en nivå till? Det är ju häpnadsväckande och fortfarande ett mysterium hur ett lag kan prestera som Rögle har gjort 2 grundserier i rad på detta sättet och sen hitta någon slags, alltså inte höja sig en nivå utan 3-4 nivåer när slutspelet började. Det var ju ändå samma i, man pressar Skellefteå rätt hårt i fjol i kvartsfinalen trots den liksom historiken. Det ska ju bli jätteintressant att se om man landar där igen eller om högsta nivån vi har sett den.
Det kanske är så att de här rutinerade spelarna i Rögle kräver mer än grundserie för att verkligen, verkligen pressa ut det absolut sista ur sig, vad vet jag.
Ja, men håll med om att det är helt osannolikt hur ett lag kan skilja så mycket på en.
Det är klart jag håller med.
Och det är ju liksom inte en månad vi pratar om, det är ju liksom 4-5 månader i en grundserie där det är haverikänsla liksom för det mesta och sen landar man här när det ska avgöras. Det finns ju uppenbarligen ledarskap, men man undrar ju vad de har gömt det under tiden.
Kan vi lyssna på vad Roger Hansson känner inför det som kommer skall, kanske? sugna på det. Jag börjar med att medan bussen väntar och ställa frågan till Hansson om hur han ser på att möta just Färjestad. Vad är det för typ av lag de ställs emot?
Ja, vi ställs ju mot ett lag som har hög kapacitet. De vinner ju serien av en anledning. De har spelat ganska jämnt över hela säsongen. De har en offensiv kraft som är ganska hög, tycker jag, när vi har mött dem. Men jag tycker också att vi har närmat oss i matcherna, så att det är absolut ingen omöjlig motståndare. Sen är det en motståndare som kräver mycket av oss. Som vi måste liksom vara på topp i alla avseenden i hur vi agerar allt.
Apropå det då, kan du peka på era främsta nycklar som ni måste få på plats för att kunna välta Färjestad?
Nej, men det är besluten vi tar där ute. Det är jätteviktiga. Jag tycker, alltså det är många gånger klyschor, men när vi kontrollerar pucken så kontrollerar vi också händelserna. Och i det så ligger det en massa beslutsfattande. När vi har någonting eller om vi inte har någonting, har vi ingenting, så är det extremt viktigt vad vi tar för beslut med pucken. För att liksom hålla det på nivå så att vi kan kontrollera dem. Det blir viktigt. Vårt försvarsspel är att vi verkligen gör det vi har gjort sista tiden. Framförallt nu på bortaplan. Att vi är dedikerade där. Då är vi bra i den delen av spelet. Och sen tycker jag också att i anfallsspelet utmanar de där. De är inte superkomfortabla att spela i egen zon. Så att där vill vi utmana dem.
Ni har gått in i den här kvartsfinalserien med en uppåtgående trend. Vad tycker du själv har stuckit ut i ert spel den senaste tiden?
Den senaste tiden tycker jag nog att det är helheten som har stuckit ut. Vi har liksom byggt detta i olika delar och fått ihop det, tycker jag. Och det som då har gett oss det vi har fått de sista matcherna, det är att helheten börjar sitta där. Så att, och det blir viktigt framöver också att vi har den helheten. Så att det tycker jag stuckit ut.
Menar du hur ni sitter ihop som lag då, i alla lagdelar?
Precis, att liksom vi börjar ju med försvarsspelet och sen har vi tragglat oss igenom liksom alla delar, och nu börjar vi se helheten och vi börjar se det jag tycker är kul. När vi sitter och tittar på video så här, det är ju de här återkommande mönsterna så som vi vill se ut. De blir oftare och oftare förekommande i videosekvenserna. Och det ser vi också som ett kvitto på det, blir ju resultaten också och prestationerna.
Adam Tamblini, berättade för mig här, kommer inte till spel i den första kvartsfinalen, och på hans plats har ju Axel Smeds spelat. Vad säger du om hans prestationer när han har kommit in och fått en viktig roll?
Axel har gjort det jättebra, tycker jag. När Tambo går ut så har vi ju ändrat lite så tillvida att Albin är med Ryfors och Sar, och sen har ju Axel fått spela med Bengan och Rod. Men Axel gör det jättebra. Han har den fysiska förmågan liksom att stå pall i närkamper. Han har också haft ett jättebra beslutsfattande att ligga på rätt sida och göra alla de här små sakerna som krävs. Har legat en hel del gånger i skottlinjen också, så att små grejer. Och sen har han petat in en puck eller två. Så att, och det jag gillar också med Axel, han har kommit in, han ber liksom inte om ursäkt. Han tar för sig, han kör, han gör sin grej, och det gör han till 100%. Så fortsätt med det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Roger Hansson ska vi prata lite mer om. Jag har fått lyssnarfrågor på det. Men innan dess, han nämnde Axel Smeds här. Och Axel Smeds har ju en häftig säsong i ryggen och blev målskytt senast.
Ja, och har ju, alltså när han har fått spela högre upp i kedjehierarkin, vilket han även har gjort med juniorerna, så tycker jag, jag håller med Hansson och Micke om det han säger, den här attityden där han inte ber om ursäkt utan går in och kör, och det gör han verkligen. Han har ju taggarna utåt när han spelar SHL-hockey i dueller och i även om han har liksom smågnabben efter avblåsningar och sådär, så att det är en spelare som man nog om man inte redan har bestämt sig, så kan jag nog gissa att man är väldigt nära och tänka att han ska med på en hörna i nästa säsongstrupp.
Ja, man får plats. Det är ganska ont att platsa, och det ska väl in ersättare till Tambellini och så, men jag tycker att det är häftigt det han, jag tycker att han har någon X-faktor fortsatt, det här skottet och målsinnet. Och jag tycker också att det säger någonting om ledarskapet, att man inte börjar med att liksom, oj, nu tappade vi lekkamraten till Arbols och Tambellini, att man börjar liksom rotationen där, att trycka upp den liksom, det näst bästa alternativet efter Tambellini, och sen att det liksom sackar efterhand, utan att man lyfter in Smeds där och visar att man har förtroende för honom. Jag tycker att det, och rent spelmässigt så här långt i matchen mot Timrå, så klart att Tambellini har sin X-faktor också, men rent spelmässigt tycker jag inte att de har tappat jättemycket med att spela Smeds där istället.
Vilket säger ganska mycket, det du säger i den meningen.
Jo, men Tambellini har ju, han har ju en otrolig förmåga att vara på rätt plats och gör poäng, gör mål, assist. Som Linus har sagt, man summerade liksom till slut, så är det Tambellini som har varit där och petat in. Han vann poängligan i grundserien, så att, menar, hans avtryck i scoresheetet ska inte underskattas, men rent spelmässigt har han ju haft det lite kämpigt.
Jag har haft lite ont om tid att rensa mailkorgen. Jag brukar annars vara minutiöst noggrann med att inte missa något mail. Men däremot så,
okay.
så har jag hittat ett ex-meddelande av er som skickar in frågor.
Trevligt.
Ja. Bland dem så är det alltså en som heter, nu tappar jag bort den, Rasmus Alin. Är det inte dags att ge Roger Hansson en välförtjänt hyllning? Jag hör till dem som var tveksamma, men han har i ett mycket tufft läge axlat rollen med lugn, pondus och enorm tilltro till processen, vilket uppenbart smittat av sig till spelarna, och trots motgångar inget klyddande. Ja, ska jag ta vid? Ja, absolut. Jag tycker Roger Hansson förtjänar beröm för det arbete som man ändå har genomfört och tagit Rögle dit de faktiskt är nu, även om det var väldigt tråkigt under en tid och man undrade om man skulle gå ner i en källare och släcka lampan för gott, alltså. Men därifrån har han tänt lyset, och sen har det börjat, Rögle kommit upp på våning 1 och våning 2 och våning 3, så ja.
Du pratar lite som Roger Hansson här. Du pratar ofta i sådana här metaforer.
Till skillnad från maneten.
Exakt. Ja, men Hansson pratade om det i intervjun nyss också, om helheten. Att det, han nämnde ju den några gånger. Och också det här att de börjar med försvarsspelet, och sen så har de byggt steg för steg. Och det är när han nu börjar se att de kan skörda från, är att helheten sitter där. Så att Everberg snackar också om det här i en intervju efter Timrå-matchen som vi publicerade i söndags, om den här processen då, som han själv sa att många har tjatat om i media.
Ja, jo, de har ju inte varit dåliga på att prata om processen själva. Det var någon författare som pratade om någon process också.
Just det.
Nej, men det, man fattar ju, alltså, fattar ju precis vad de menar, att det här, ja, målskyttet hackar och sådär, och det var ju väldigt tråkigt som du säger, Hjelm, under en period, men de börjar ju någonstans från grunden och sen försökte bygga upp något som hade raserats. Och har väl kommit en bra bit på det. Och sen Roger Hansson, tycker jag, det som imponerar mest på honom är ju hans sätt, alltså eftersom man tar den här liksom insynen in i omklädningsrummet, alltså hur han, exakt hur han är som tränare, eller vad han, hur mycket han påverkar eller sådär, men hans sätt att vara, hans sätt att liksom svara i intervjuer och sådär, han är ju samma, han har ju samma grundläge, samma sorts snack, oavsett om de har vunnit eller förlorat, eller om de leder eller ligger under inför en period, och han står i tv och sådär. Han, på så sätt förstår jag att han sprider ett lugn till en grupp. Också måste jag nämna det här förmågan att inte överhuvudtaget reagera på några former av domslut nästan. Det har ju slagit med att det har liksom varit klubbar som åkt upp ansikten på Rögle-spelare och varit solklara två år som har missat, men man har inte sett honom reagera överhuvudtaget. Det känns ju som att han har bestämt sig på förhand att sånt här ska de inte lägga fokus på.
Nej, men det är klart att han ska att han är värd beröm för sitt sätt att hantera detta. Det såg men kurvan har inte varit kanon hela tiden. Det har sett skakigt eller sett dåligt ut längs vägen, men jag håller med, det är framförallt imponerad, och nu har jag haft med Roger Hansson att göra i yrket sen han liksom spelade själv, och det måste man ge honom att oavsett hur det blåser och vindarna blåser, om folk är förbannade eller glada eller tycker så är han sig själv på något vis. Jag har aldrig upplevt att han liksom kastar sig från en sida till en annan, och det är väl någonstans den stadiga kurs han har haft, en kurs, pekat en riktning, och den har han hållit sig fast vid hela den här tiden. Och liksom till slut fått någon slags belöning, men det är mycket som känns ganska prestigelöst och tryggt och inte alltid liksom det fräckaste med allting, men han står verkligen för någonting, en stadighet.
Apropå tränare, så inte fått ha någonting från Roger Hansson nu, det är inte så jag menar, men det tåls ändå nämna Janne Larsson som har kommit in mitt i säsongen de här två säsongerna. Kommit in när det har varit kris två gånger om, och det är väl ungefär inte precis när han har kommit tillbaka in i båset, men det har ju någonstans vänt med Janne Larsson två år i rad för Rögles del. Så att han har gjort ett stort avtryck måste man väl ändå kunna gissa sig till. Han var ju också med under många av framgångsåren.
Nej, men jag kan till och med mer än gissa mig till det, för mina öron i omklädningsrummet från liksom, direkt från hästarnas munnar, eller man ska säga, pekar mot att man hyllar Janne Larsson. Att spelarna tycker att han har gjort stor skillnad den här gången också när han har kommit in. Men Roger Hansson tar inte jättestor plats, gör han ju aldrig liksom, men Janne Larsson har varit instrumentell och viktig för den här kursändringen också. Det har jag fått mycket tydliga signaler om.
Rätt häftig duo också. Från förr i landslaget. De har varit med om en del tillsammans och har rätt fina papper, om man uttrycker det så.
Verkligen.
Ska vi rulla tillbaka tidsmässigt och liksom prata lite om intrycken från Timrå, eller ska vi
bara snabbt innan vi stänger liksom Roger Hansson, eftersom vi har haft diskussionen om tränarfrågan, ska vi ställa oss den frågan öppet i studion. Är Roger Hansson, har han snart jobbat till sig en plats som en kandidat till att fortsätta som huvudtränare nästa säsong? Posten som huvudtränare är fortfarande vakant. Uppenbarligen har inte Rögle gått på avslut med Johan Hedberg eller någon annan.
Nej, uppenbarligen inte. Och det är väl det vi hör också lite grann när vi lyssnar av, att det här beskedet dröjer, och att sen är det klart att grejer kan ske snabbt bakom kulisserna som inte vi hinner ta del av eller hör, men det man har lyssnat sig till är att Rögle vill vänta till efter säsongen.
Ja, jag menar, rent krasst, utan att ha direkt insyn i den processen, så måste det ändå vara så att hade Rögle varit helt övertygad om att det är Johan Hedberg vi vill ha som tränare, så hade man ju gått på avslut. Det måste ju vara någonting med Johan Hedberg som får Rögle att tveka.
Ja, eller med någon annan än, som inte heter Johan Hedberg.
Jo, såklart.
Att det typ kan vara, Dante Agnes.
Exakt. Men och det gör ju läget intressant, eftersom Roger Hansson har uppenbarligen måste ju ändå kasta, hans namn måste i alla fall konkurrensutsättas där. Från ett yttre perspektiv så har han ju en annan status nu än för en månad sedan.
Ja, det har han, och han har dessutom kontrakt nästa år, så som vi har förstått det. Men alla pilar pekar ju mot att Rögle har bestämt sig för att inte ha Roger Hansson som huvudtränare nästa säsong. Det har ju varit retoriken hela vägen. I början efter att Cam och Chris Abbott fick gå så var ju mer snacket att ja, men, från då Rögles ledning att ja, men, Roger Hansson finns också med i leken och vi har inte bestämt oss där och då blir jag med honom. Och sen nu i efterhand så har han ju knappt nämnts i de här texterna som vi har gjort när vi har frågat om tränarjakt och annat. Så att Roger Hansson skulle vara högaktuell för det nu, det tror jag ju absolut, eller absolut, men det tror jag ju inte. Sett hur retoriken går och att man uppenbart då med Hedberg som jag har öppet bekräftat att han har varit på möten med Rögle och han har varit och besökt Ängelholm och allt det där, så söker man efter en ny huvudtränare och det är ju inte Roger Hansson då.
Vad säger du, Hjälmen?
Jo, jag säger så här att det är så att jag har analyserat era kommentarer under tidigare avsnitt av Röglepodden och eftersom ni kan Ängelholm och hockeyn där på era 10 fingrar så känns det också som att jag kommer till slutsatsen att jag inte tror på Roger Hansson som Rögles val av huvudtränare. Därför att även om han har lyft laget nu så är det fortfarande en bit kvar till det som ni har berättat om är Röglehockeyn och som faktiskt är deras DNA utifrån läktarfokus och supportarfokus också. Och om Rögle vill tillbaka till sitt eget ursprung så känns det inte som att det är Roger Hansson om han ska fortsätta på den här linjen. Då måste det måste bytas om lite i hockeystrukturen igen.
Det vet jag inte. Det känns lite, alltså jag förstår verkligen tanken, men det känns lite orättvist och ändå på något sätt. För Roger Hansson nu denna säsongen kom in till någonting där de identifierade okej, här är ingenting som funkar. Vad ska vi börja med? Och börja då med att spela skit i allt annat. Nu ska vi börja spela gladhockey och bara anfalla när försvaret läckte som det gjorde och allt sånt där. Alltså det fattar jag att man inte gör. Jag fattar ju att man har börjat från början, börjat med försvarsspelet och byggt därifrån. Sen har Roger Hansson vill spela hockey om han hade fått en hel försäsong och liksom bygga om taktiskt och sätta sin prägel. Då vet jag inte om det hade varit samma typ av hockey som de visar nu eller om det hade varit den här Rögle DNA-hockeyn som du säger igen med farten, offensiven och allt det där som var under Cam Abbotts framgångsera.
Det har ändå skett en successiv upptrappning av den offensiva ambitionen, får man väl säga. Det är ju på ett sätt...
Oh ja, absolut.
Det var ju på ett annat sätt för 6 veckor sedan än som det är nu. Men det som jag tänker på den bogen är liksom att utifrån kan vi ju säga att men Roger Hansson måste vara hetare nu. Nu har ändå laget vunnit 9 av 11 matcher. Men internt kan man ju inte svänga så. För menar, de måste ju ha sett hur Roger Hansson jobbade redan för en månad sedan, 2 månader sedan. Menar, de vet också om att nästa säsong, alltså Rögle har inte råd med en sån här säsong till, då kan de vara i kval, då kan de åka ur. Nästa säsong måste Rögle liksom shapea upp allting 30% om de ska liksom vara på väg någonstans där det börjar kännas hållbart igen. Man får ändå säga att det Rögle har gjort här nu på slutet, man har fått lite luft under vingarna, fått lite självförtroende i laget, men sen om det kan ju liksom inte förändra någonting från insidan, det har jag väldigt svårt att tro.
Det som kan förändra någonting är väl om de välter bort Färjestad här och liksom går långt, pressar något annat lag, antagligen Växjö då i en semi, alltså att de gör ett superslutspel. Då står man ju lite i ett annat typ av läge, beroende då på vad man har för alternativ eller kanske har man redan bestämt sig för man har sina huvudspår med dem under kontrakt och så har man, ja, det finns en deal liggande någonstans som man väntar på att kunna ta, men vad händer om Rögle pressar Växjö till 7 matcher?
Färjestad kanske.
Ja, Färjestad och sen Växjö då, om det nu hade varit så i en semi. Nu är vi jättelångt fram, men rent hypotetiskt. Alltså, ska man då bara säga, ja det var skitbra gjort här, bra förvandling. Vi gjorde ett superslutspel, men tack och hej. Vi tar ett annat alternativ. Det blir ju också, då tror jag att man kan stå i ett annat läge. Men blir det 4-1 till Färjestad i den här matchen så är det ju läge A igen.
Men det handlar lite om tidshorisont också. Men Rögle är ett läge där man vill ha en ny huvudtränare. Alltså då måste man ju säga liksom att vi tror stenhårt på dig. 3 år framåt, varsågod. Du är vår skeppare liksom. Man kan inte säga till Roger Hansson att skulle du kunna fortsätta över nästa säsong, så får vi se kanske om Don Tagnes blir ledig längre fram, så vill vi ju egentligen ha honom liksom. Någonstans måste ju Rögle vara tydliga med vad de vill senast efter den här säsongen. Men det är klart att om det finns något, om vi leker med någon slags scenario att de hoppas på att Dan Tagnes ska bli tillgänglig någonstans. Han och Rögle Hansson har ju jobbat ihop både i Rögle och i Zug. Så menar, den kombon kan man ju se tillsammans. Det är inte lika lätt att se liksom, menar, Johan Hedberg, ja, men då går inte Dan Tagnes in i ekvationen.
Nej.
Så att det är ett väldigt spännande läge, och någonstans de kan ju köpa sig tid fortfarande för att säsongen lever, men fortfarande kan de inte sälja in en vision till en spelare, för de vet inte vad de vill stå för om en månad. De får ju förmodligen betala jättemycket mer än alla andra, eftersom i andra klubbar vet man liksom, det är han som är tränare, då står de för detta ett par år framåt. Rögle har inte presenterat sin vision, så att än så länge får de nog betala för sig.
Skulle du kunna tala för Roger Hansson att truppen till nästa år förändras, byggs om och stora delar är klar redan? Jag menar, tidigare under många år så har ju bröderna Abbott, tvillingar, supertajta på alla sätt och vis. De har ju bara kunnat sitta ner, men den spelaren behöver där, den behöver bort där. Så ska vi bygga om laget. Tränaren och sportchefen har ju varit en supersymbios. Den finns ju inte kvar nu. Nu finns ju en tillförordnad sportchef, men som det då är utåt, ingen tränare. Då bygger man laget utan att ha en tränare på plats. Eller talar det för att det kanske blir Roger Hansson som finns i organisationen?
Ja, men det vet man inte. Men det är kanske så att jag har inte fått någon annan uppfattning än att Hampus Sjöström och Roger Hansson snackar samma språk. Alltså, de verkar ju tajta. Sen om det vad det betyder, liksom, det kan ju vara att de är liksom prestigelösa människor, båda två, men någonstans det ska in en skeppare, och Rögle kan inte fatta sitt beslut utifrån att det har gått lite bättre på slutet, och de måste ju se, bär det här ledarskapet den här riktningen över tid i tre år, kan vi växla upp 30% nästa säsong under Rögle Hanssons ledning, då är det väl lite som ska gå. Är de inte säkra på det, då letar de förmodligen en annan huvudtränare.
Jag tror att man kan ta det där ett steg ytterligare, att de ställer sig själva frågan, tar vi SM-guld med Roger Hansson som tränare? Där ligger svaret, ja eller nej. Om nej, nej, då är det inte Roger Hansson. Om ja, ja, då är det Roger Hansson.
Men samtidigt är det en skitsvårt läge, för att det finns nästan inga tränare på marknaden. Gå förbi Johan Hedberg och Roger Hansson, så sen är det tomt. Vänta ett år, så i stort sett alla tränare ut. Men en tanke som också slog mig, det kan inte vara så att man väntar och ser vad som händer med Martin Filander.
Mycket möjligt. Mycket möjligt, men...
Då är vi tillbaka där igen, vad roligt.
Ja, men nu är det så här signaler och sånt. Vi har ju frågat Hampus Sjöström om det. Nu var det visserligen en tid sedan. Och då slog han bort att det skulle vara Filander. Men visst, leker man med tanken. Oskarshamn redan inte ut kvalet och åker ur. Då kommer...
Alternativt redan ut det och liksom...
Yeah. Precis.
Bägaren är full från alla håll och kanter.
Ja, att det kanske är någonting när säsongen är slut. Men alltså, Filander har man ju inte hört supermycket om den senaste tiden.
Att nej, det är bara för att dammen är så grund, så att man måste ta alla namn man kan se.
Ja, men jag fattar. Och det är väl kul att vi kan stå här och spekulera.
Och när det gäller Don Tagnes kan man ju säga att det schweiziska slutspelet har dragit igång efter evigheter, och de vann första kvartsfinalen och förlorade den andra. Så det står 1-1 i matcher då. Kan också nämna att Leon Bristedt har gjort 2+2 på hans lag, också vunnit en och förlorat en i slutspelet då, i kvartsfinalen.
Baggis bagare? Ja.
Mäktigt.
Är inne på det du pratar om nu. Zug hade en usel avslutning på grundserien. Om de nu ryker i första rundan, hur stor är chansen att Tagnes får gå?
Ska vi prata procent nu? Det var ju någon lyssnare som tyckte att det var kanon. Har vi sett procent?
Presenter.
Procenttal. Det är ju omöjligt att säga. Så, men någonstans får man ändå säga, efter att ha följt Tagnes i Zug, så har ju liksom den kurvan pekat stadigt hela tiden. Detta är första gången som den liksom, kurvan står och fladdrar lite. om man inte riktigt vet. Men det är väl som vi har sagt innan. Rimligtvis så har han ett förtroendekapital som sträcker sig bortom några vinster eller förluster i det här skedet av en säsong. Han har ju sitter på ett långt kontrakt där.
Du nämnde också Bristedt.
Ja.
Ja. Jakob Delander. Något nytt om Bristedt? Ja, det fick du då av Daniel, eller det senaste. Davos har ju fyllt sin importkvot inför nästa säsong, så som jag förstått det. Hur mycket skulle Rögle eventuellt behöva betala för honom?
Ett par
chips i månaden?
Nej, det är nog till att öppna lädret igen. Men det har de gjort bevisligen för. Nej, men det är klart att det är en premiumspelare med SHL mot som vi har snackat om. Det verkar ju inte som att han har än så länge signat någonstans i Schweiz. Det verkar som att han vill det. Platserna sinar väl där nere, så att det är väl frågan om man får en plats, importplats i någon av de andra klubbarna, eller om man vänder hemåt. Känslan, det känns ändå, luktar ändå lite Rögle, gör det inte det då?
Jo, det tycker jag det gör. Det tycker jag att det gör med Bristedt. Det känns logiskt om, alltså det känns ju inte som en spelare som hade tagit, alltså om man nu vill stanna i Schweiz, så känns det ändå inte som en kille som tar ett kontrakt i någon, apropå det vi pratade om innan, mögklubb som ligger långt...
Bösklubb
som ligger långt ner, eller jättelångt ner i ett bottenlag, bara för att spela där, utan han drivs ju av andra saker också, så att jag tror att han vill spela för en bra schweizisk klubb, eller så blir det Sverige, och då ligger ju såklart Rögle jättebra till på förhand med tanke på alla omständigheter som finns med hans anknytning till England.
Och vad du egentligen sa nu, Linus, det var att han vill inte vara i en klubb där han blir en manet utan åror.
Exakt, exakt så igen.
Eller han vill vara i en klubb där han får vara en skållad bäver.
Det kan faktiskt vara så.
Ja, men jag säger så här att ni kan ju det här, så ni har ju säkert rätt, va? Men för mig luktar det ju inte så mycket Rögle med Bristedt. För då tycker jag att man borde ha hört mycket mer. Kvällstidningarna borde ha skrivit om och om igen att Bristedt är klar för Rögle. Det gör de inte.
Nej, men det påstår inte jag heller att han är. Men jag tänker så här...
Ja, men surret menar jag. Surret. Ja. Det är lite surr kring Bristedt och Rögle för att det ska lukta Rögle.
Han sa ju till och med det när jag intervjuade honom att skulle han vilja stanna utomlands. Så det är väl så att han hoppas på Schweiz. Blir det ingenting med Schweiz, så vet han säkert att han kommer inte att simma iväg som en manet utan åror, utan där kommer folk att hova in honom. Och Rögle finns här, hans hus och allting finns här. Men jag bara tänker så här, hade hans prio ett varit att åka hem till Sverige, mjölka någon, eller liksom kicka igång en karriär någon annanstans, då tror jag snarare att det hade läckt ut liksom att boom, Frölunda har, är det klart, han har signat Bristedt på ett treårskontrakt liksom. Så att det är väl bara, man har följt så många sådana här följetonger med de här spelarna, så man får bara känslan av att schweiziska dörren, där är kanske inte jättemånga kvar, men han sitter rätt så lugnt för att det finns hyggliga alternativ, eller till och med bra alternativ hemma.
Och ett superslutspel från Bristedt kan också förändra läget för honom.
Verkligen.
Ska vi ta någon fråga till? Vad tycker ni?
Ja!
Per Skalle, trogen frågeställare i Röglepodden.
Mycket bra.
Tack för det, Per. Han skriver så här: med tanke på att vi nu ändå krånglat oss till kvartsfinalen, tror ni att Sjöström ångrar att han inte plockade in en forward eller två innan fönstret stängde? Vi ser tunna ut framåt. 2-3 skador på forwards och vi får svårt att få ihop ens 3 slagkraftiga kedjor.
Det kanske var just därför att han inte tog in, som att allting börjat sätta sig, tänker jag.
Nej, det tror jag faktiskt inte att de gör. Jag tycker att liksom hela det här, allt ledarskap från liksom Hampus till Roger Hansson har liksom gått på det här att vi ska inte stimma runt. Vi ska sätta oss ner, peka en riktning, jobba ditåt. Så att, jag tror att de är rätt så nöjda med det. Och nu har de ju faktiskt fått en chans att inventera lite junisar. Men Simon Säter har fått en halv säsong och liksom gnugga i en fjärde kedja. Axel Smeds har fått sina chanser. Och det är ju en rejäl inventering som är gjord. Och det har de gjort utan att liksom tappa särskilt mycket kollektiv slagstyrka.
Och sen en fråga från, jag vet inte hur det uttals, Slin, Z-L-E-N i alla fall.
Slin.
Nu skriver så här: nu ändrar man ju sällan på ett vinnande lag, men vore inte intressant att byta plats på Everberg och Sundsvik så att den gamla succékedjan sa Ryfors Everberg får köra ihop igen. Alltså jag hade ju exakt samma tanke som Slin då efter en match i Skandinavium när jag föreslog i krönikeform att den här succékedjan som ju var ihop i början av säsongen skulle då få en ny chans igen. Och det fick de, det funkar inte särskilt bra. Och sen då har man då hamnat i serien därefter. Så man har fått två försök, inget har funkat. Så att de skulle sätta ihop dem igen, även om de har funkat tidigare säsonger, tror jag nu är långt borta. Jag tror att det är långt borta av en annan anledning också. Det är att Everberg, som har kämpat så länge för att få igång, nu fungerar riktigt bra med Sandin och Ferguson. Everberg har ju varit väldigt tydlig när han har pratat om den här enheten. Det har ju Sandin också varit i intervjuer. Att de trivs fantastiskt bra ihop de här tre. Så att jag tror inte man kommer att röra de tre om man inte absolut måste framöver.
Nej, det tror inte jag heller. Det vore direkt dumt av det skälet att när du föreslog det, Linus, så fungerar ju faktiskt ingenting. Det fanns inte en enda kedja som var vägvisande. Nu har ju pusselbitarna fallit på plats och rent krasst, det blir aldrig så bra att backa klockan liksom. Det var kanske så att Ryfors, Sar och Everberg, det var en vacker tanke, den fungerade en gång i tiden, men den tiden är kanske förbi.
Det finns jättemånga fler frågor, men mycket handlar om Färjestad och vi har förmodligen och förhoppningsvis svarat på många av dem utan att ha tagit upp dem, så att vi hinner inte med allihop den här veckan, men vi är otroligt tacksamma för att ni hör av er till oss och frågar. Fortsätt göra det här och även då i den här Rögle direkt som vi kör hela slutspelet.
Jag måste bara nämna en kort grej om jag får. Jag berättade om den här...
Det är skönt att du ber om tillåtelse.
Den här gamla vita hästen-matchen i mitt historiska segment. Då fick jag ett roligt mejl från Jan Henriksson som tackar för en härlig flashback från kvalserien 1990. Han minns det som igår, skrev han. Och han minns särskilt den skumma känslan av att inte bli särskilt besviken när Rögle började släppa in mål på slutet. Och så skrev han att jag bor sedan drygt 20 år tillbaka i trakterna kring Norrköping och vi är ett gäng på jobbet som brukar spela hockeybock en gång i veckan i Vita Hästens träningshall, stallet. För några år sedan köpte jag en Rögle-matchtröja och den brukar jag ha på när vi spelar. Men när jag kom med den första gången var det en av de andra gubbarna som direkt åkte fram till mig, tittade mig allvarligt i ögonen och sa: den tröjan har du inte på dig här inne. Det var med glimt i ögat, det visste jag. Men tydligt var att det satt djupt även så långt efter. Också tydligt att han var en kille med koll på historiken, vilket är värt stor respekt.
Härligt. Ja, apropå det temat, bara mycket kort. Peter Eklöf skrev också till oss på Xar med till Röglepodden, apropå dina historiska tillbakablickar, Daniel. Utmaningen, inte direkt till dig, men du får den här. Han tycker det skulle vara, skrivit så här: Peter, skulle vara intressant om ni kunde ordna fram en hälsning eller intervju med den gamla Rögle-legendaren Harry Lundberg. Skulle gärna vilja ha reda på vad fan, inom parentes och ursäkta språket, som hände då 96-97 och då från spelarnas synvinkel.
Här ska vi jobba på. Mm. Jag älskar vår lyssnare. Andreas Lövgren, han har skrivit att han tyckte det här var kul med historiska. Han skulle vilja höra lite om Rögle sämsta matcher genom historien. Även om det är subjektivt såklart. Jag minns till exempel en bortamatch mot Bofors i början av 2000-talet där Rögle förlorade med 9-0. Och om jag minns rätt gav ni inte några betyg till spelarna i tidningen den gången. För det var ingen som ens kom upp till en etta. Så där kan man väl utmana folk som har bra koll på historiken. Kan inte dra ett mejl till mig vid tillfälle och
eller till hjälp.
Dra jag till minne som ni minns. nej. Om ni minns 3-10 hemma mot Hanhals i slutet på 80-talet bland annat. Men det ser ut som Hjelm ska kasta sin telefon på mig.
Ja, det finns ju faktiskt ett färskt exempel från den här säsongen mot Frölunda. Som kanske inte kvalar in på topp 10 sämsta matcher. Men det är i alla fall en riktigt dålig match.
8-2 i Skandinavien?
Ja.
Ja, men det är ju ingenting mot 3-10 hemma mot Hanhals.
jag levde inte här då.
Nej. Hade du något nummersegment rut?
Ja, men innan du ska få ta del av det så måste vi bara få, jag måste bara få hälsa till Magnus som har skrivit. Magnus, jag hoppas att du nu har legat och ligger vid poolen och är jättenöjd, för du skriver perfekt att ligga vid poolen och lyssna på. Jag antar att det är på Röglepodden eftersom det är skickat till Röglepodden.
Får man ju väl ändå anta.
Jag vill inte dra det här för långt, men jag gissar det. Så tack till dig och er andra som lyssnar, och hoppas att du har fått ut någonting av den här veckan också.
Man ska inte ligga vid poolen, eller hur, Hjelm?
Det är väl inga fel att göra det.
Det är trams.
Vad då? Det är inga nummer där.
Rot avskyr värme. Så att,
Men det kan ju vara svigkallt i vattnet i en pool.
Jag vet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag hade faktiskt tänkt att jag inte skulle ha några nummer, men bara för att inte göra någon besviken så kanske jag bara kan ta en snabb skafferitömning och gå igenom nummer 35. Så bara, vi kör bara 10 namn. Vet ni hur många som har haft det numret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 namn. Det är mycket målvakter, så ni kan bara säga
Kevin att Lindskog.
Har du stoppat ner din telefon och datorn nu, eller?
Ja.
Ja, det märks för att du har inte rätt. Nej, det var fel.
Jonas Fransson.
Nej.
Han var med förra veckan.
Ja, men de har ju haft så många nummer.
Ja, det är faktiskt sant.
Det är liksom nummer på nummer. Justin Pogge hade 49 eller någonting, så han kan inte vara.
Man kan säga att han driver runt som en manet utan år i en jacuzzi.
Kan man faktiskt.
Inga gissningar.
Ja, men Roman Will.
Faktiskt.
Precis, 2019, jag bara skämtar de första tre namnen.
Har du inga nummer, Linus?
Fundera för fullt här.
En finsk gäll.
Hade Simon Ryfors 35 någon gång?
Hade det.
Jajamän. Vad sa du?
Hade Simon Ryfors 35 någon gång?
Nej.
Nej.
Minns ni en finsk elegant backen?
Som ja, spelar absolut. Karjal Eloranta.
Mycket bra. Minns ni Anders Ekstrand?
Absolut.
Det är inte alla som gör det.
Anders Eken Ekstrand?
Nej. Jojo.
Jojo.
96-99.
Anders Jojo Ekstrand.
Ja, legendar.
Hade han en sån här Jojo?
Nej.
Nej. Det var för att han åkte upp och ner hela tiden.
Finnsäsongen var det ju också Mika Manninen. Jag ska sepa igenom namn. Om ni inte har några bra gissningar. En Malmö-målvakt som var här 99-00.
Brandon Maxwell.
Spaken kallades han för.
Spaken, ja.
Daniel Spasic. Sen var det faktiskt en... han bor kvar i Ängelholm. Han är kommentator på Viasat och har skrivit en bok.
Granqvist.
Erik Granqvist, 0102. Så har vi Jerry Myllyniemi.
Japp.
Sen har vi en ängelholmare med dubbel efternamn som precis meddelade att han ska sluta spela hockey i Danmark.
Lindqvist Hansen.
Alexander Lindqvist Hansen.
Jaha.
2010-11.
Men han var verkligen ingen målvakt.
Nej, det var han inte.
Nej.
Men det var däremot den andra som spelade här 2013-14, en amerikansk målvakt som även har gästspelat i Malmö Redhawks.
Ja, jag sa Brandon Maxwell, var det inte han?
Jo, ja, förlåt. Helt rätt. Sen hade vi en stockholmare målvakt som sen blev NHL-målvakt.
Oskar Dansk.
Jag skulle säga att han var svensk, men han låter som något annat. Oskar Dansk. Och sen har vi Oskarshamns reservkeeper. 2017-19 var han i Rögle.
Emil Kruse.
Ja. Och sen han som är från Olofström och spelar i Anaheim nu.
Kalle Klang.
Yes.
Kalle Klang.
Helt rätt. Och sen stänger vi 35-butiken med Roman Will.
Det gjorde vi bra igen.
Det gjorde vi faktiskt. Vi tog ju nästan alla där. Mm. Och det bara spaken vi missade.
Det var det faktiskt.
Och Jojo.
Precis.
Spaken och Jojo. Jag älskar de här smeknamnen. Det är det roligaste med segmenten.
Slutspelsavsnitt 2 var långa, eller hur?
Ja.
Men nu får de inte vara längre.
Och hur gör vi nästa vecka? Det får vi ta på uppstuds. Rögle spelar ju onsdag, så då kan vi inte podda.
Nej.
Podd tisdag eller torsdag då, man.
Mm. Ja, vi får se.
Vi får fila på den.
Ja, det får vi fundera på. Ni får ha med det, ni som lyssnar, att det kan bli tisdag eller torsdag.
Men och podd blir det i alla fall.
Podd blir det, och vi lovar att vara best in statistics ever.
Exakt.
Vi kör en bisse.
Ja.
Slutspel, åker vi. Ja. Hej med er.
Mot Karlstad.
Hej, hej.